Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Påminna oss om ängelns budskap till Maria. Det är ur Lukas första kapitel från vers 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som har fått nåd, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Och sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, stärk vår tro och gör oss till frimodiga vittnen som bekänner att du är den levande Gudens son, världens frälsare. Amen. Bibelns lära om Jesu person är motsagd av många. Världens näst största religion, islam, håller honom för en profet, men de nekar ju till att han är Guds son. Och islam växer snabbt och utgör en av de största utmaningarna för kristenheten idag. Jag tror att det är så. De piskar samman sitt folk och håller dem sen med en förlamande rädsla fångna. Det är en av de största utmaningarna för kristenheten, och då blir man väldigt sorgsen när man ser att de stora kristna kyrkorna har lämnat det Bibelns lära på just de punkter som utgör de största skillnaderna mellan kristendom och islam. Och istället är det ju faktiskt så att de teologiska institutionerna förser islam med argument mot biblisk tro. Var i de stora kristna samfunden hör man en klar bekännelse av Jesu sanna gudom? Eller en klar bekännelse av treenigheten, eller arvsynden, eller frälsningen av nåd alena utan gärningar? Så det behövs en reformation. Så de största skillnaderna idag mellan den yttre kristenheten och islam är väl knappast läromässiga, utan rör sig mer om yttre ordningar och gudstjänstbruk. Så det är upp till oss att kämpa för evangeliet, att kämpa för en biblisk tro. Och den kampen har vi att föra på minst två fronter. Vi har att föra den på flera fronter. Bibelns lära om Kristi person är motsagd av många, och det kan vara olika orsaker bakom förnekelsen. De som strävar efter att uppnå en egen rättfärdighet med sina egna gärningar, de har ju inget behov av en frälsare. För de som tror att de kan bli frälsta genom sina egna gärningar, för dem räcker det ju gott om han är en profet, eller om han är ett föredöme eller en lärare. Den moderna vetenskapliga synen har också lett till förnekelse av Jesu person. Så den negativa bibelkritiken, de förnekar möjligheten till förutsägelse. De förnekar möjligheten till förutsägande profetia. För sånt kräver ju ett gudomligt ingripande. Och med den förnekelsen slår man undan grunden för läran, Bibelns lära om Kristi person. Nya testamentet visar ju att Jesus är Messias, den utlovade, genom att hänvisa till vad Gud förutsagt om honom långt i förväg genom sina profeter. Apostlarna ger skäl för sin tro genom att hänvisa till Gamla testamentets profetior. De uppfyllda profetierna, de är en bekräftelse på Guds ords sanning. Och därför ska vi lyssna till Bibeln när den undervisar oss om Jesu person. Och Nya testamentet framställer ju också ytterligare ett argument för Jesu sanna gudom, omvittnat av många vittnen. Jesus bekräftade att han var en gudomlig person, att han var Guds son genom att utföra gudomliga gärningar. Och det kan modern vetenskap inte heller godkänna. Den moderna negativa bibelkritiken förnekar ju allting i Bibeln egentligen som talar om övernaturliga händelser. Det klassificerar man som sådana berättelser, säger man, är saga, det är myter och legender. Men trovärdiga ögonvittnen har berättat om de tecken och under som Jesus gjorde för att vi ska tro att han är Messias, Guds son, och för att vi genom tron på honom ska ha liv. Så vi måste utrusta oss för att kunna ge en klar bekännelse om Kristi person. Och det är nödvändigt inte bara för vår egen frälsning, det är också nödvändigt för att andra människor ska bli frälsta. Så det är det vi ska koncentrera oss på idag. Vad vi lär oss om Jesu Kristi person från vår predikotext. Så vi ska ställa den frågan. Barnet som skulle födas, han som föddes i Betlehem, vem var han? Och Bibeln ger oss ett klart svar. Han är en människa född av jungfru Maria. Han är sann Gud, avlad av den helige ande. Gud sände ängeln Gabriel med ett budskap till Maria. Och ängeln Gabriel känner vi igen från Gamla testamentet. Han blev ju i hast sänd till Daniel för att lära honom förstå Jeremias profetia om den 70-åriga fångenskapen. Och ängeln Gabriel undervisade Daniel om att den profetian hade en djupare innebörd. Så de 70 åren var inte bara en tidsperiod om 70 år, utan det var också en bestämd tidsperiod om 77 år som skulle förlöpa innan profetian fick sin fullständiga uppfyllelse. Då skulle all gammaltestamentlig syn och profetia fullbordas. Då skulle den allra heligaste bli smord och göra slut på överträdelserna, försona skuld och föra fram en evig rättfärdighet. Och efter lång väntan så var den här bestämda tiden till slut till ända, och tiden var inne för den allra heligaste att bli smord. Och nu möter vi återigen ängeln Gabriel som är sänd av Gud, och den här gången sänd till en jungfru som bodde i Nazaret i Galileen, Maria. Hon var trolovad med Josef, och både Maria och Josef var av Davids släkt. De hade inte börjat leva tillsammans som man och hustru. Maria var en jungfru. Hon säger om sig själv: ingen man har rört mig. Och ängeln Gabriel sa till henne: frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Så Bibeln är klart att Jesus är en människa med mänsklig härstamning. Och ända från begynnelsen så var det ju förutsagt om den utlovade frälsaren att han skulle vara människa. Han skulle födas, kvinnans avkomma. Han skulle födas och han skulle krossa ormens huvud. Men det skulle kosta honom blod. Han skulle själv bli huggen i hälen. Och genom Bibeln så får vi sen en allt mer detaljerad information om honom. När Jakob välsignar sina söner så talar han om lejonet av Judas stam som skulle vara den rätta innehavaren av härskarstaven. Och Bileam, han såg en stjärna träda fram ur Jakob. Så ur Jakob skulle en härskare komma. Och härskaren skulle vara en avkomling till David. Och på grund av det löftet så börjar man ju kalla den utlovade Messias för Davids son. Och Jesaja, han förutsade att frälsaren skulle födas av en jungfru. Och hans kollega Mika kompletterar profetian med att säga att han skulle födas i Betlehem. Och ängeln Gabriel anspelar på alla de profetiorna när han sa till Maria: Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus. Och Jesus visade också att han var en sann människa genom att göra mänskliga gärningar. Han föddes som ett litet barn. Sen växte han upp i Nazaret. Han blev trött. Det gör att han blev hungrig. Han sov. Han grät. Han led. Han utgöt sitt blod. Så han gjorde allt det som bara en människa kan göra. Det är väl knappast någon längre som förnekar att Jesus är människa. Vad man idag förnekar, det var ju att det skedde något under när han blev till. Man förnekar att han var född av en jungfru. Jesaja förutsade att jungfrun skulle bli havande och föda en son. Och judarna som översatte gamla testamentet före Kristi födelse, de var överens om att ordet som Jesaja använde betydde jungfru och ingenting annat. Och då översatte man så, jungfru. Och ändå vill varken rabbiner eller liberalteologer idag översätta så när man går till Jesajas profetia. Istället så skriver man den unga kvinnan. Så om de skulle översätta ordet med jungfru, då skulle man ju direkt se en koppling till Jesus. Och den kopplingen vill man undvika. Den vill man inte ha. Det är viktigt för oss att vi håller fast vid Bibelns lära att Jesus avlades på ett övernaturligt sätt och genom ett under av den helige ande och att han föddes av en jungfru. Om Jesus hade haft en mänsklig far, då skulle han i bästa fall ha varit just det, en profet, eller en lärare, eller ett föredöme. Men han skulle inte vara vår frälsare. Utan då skulle han ha varit en syndare på precis samma sätt som alla andra människor är syndare. Avlade och födda i synd. Då skulle han ha varit i behov av en frälsare precis lika mycket som vi. Men då är han inte avlad på ett naturligt sätt utan genom ett under av den helige ande. Han föddes av en jungfru. Och därför är han helig och den som frälsare vi behöver. Han som själv var utan synd trädde i vårt ställe och betalade hela vår skuld med sin oskyldiga pina och död och sitt heliga och dyra blod. Men dagens text lär oss också att barnet som skulle födas skulle vara mer än en människa. Jesus är sann Gud, avlad av den helige ande. Och Gud hade på samma sätt som det första löftet betydde att han skulle vara sann människa, han skulle födas. Så har Gud ända från begynnelsen talat om kvinnans avkomma som en gudomlig person. För i det första löftet så sägs det om honom att han skulle utföra en gudomlig gärning. Han skulle krossa ormens huvud. Och vad är ormens huvud? Jo, det är hela djävulens makt. Det är helvetet, synd och död. Och att krossa allt det övergår mänsklig förmåga. Och när Gud sen preciserar det första löftet och talar om lejonet av Judas stam som skulle vara den rätta ägaren till härskarstaven. När Bilam ser en stjärna träda fram ur Jakob, en härskare komma ur Israel. När Gud lovar en avkomling till David som ska sitta på Israels tron. Ja, då förstår vi att profetierna handlar om mer än en mänsklig kung. Profetierna säger att hans välde ska sträcka sig till jordens ändar. Hans välde ska omfatta allt. Hans tron ska bli befäst till evig tid. Han ska inte bara vara Davids son, utan Guds son, den högste son. Och ängeln Gabriel anspelar på alla de profetierna när han sa till Maria: se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Så jungfru Maria skulle bli havande genom ett under av den helige ande och bli mor till frälsaren, han som är sann Gud och sann människa i en person. Jesus är Guds son, och han är kung i ett evigt rike. Och när Jesus sen framträdde, då gjorde han ju anspråk på allt det här. Han gjorde ju anspråk på att vara en gudomlig person som utförde gudomliga gärningar. Och så bekräftar han sina anspråk just genom att göra gudomliga gärningar. Han förlät synder. Han botade sjuka. Han drev ut onda andar. Vindarna av sjön lydde honom. Han uppväckte döda. Och slutligen blev han med kraft bevisad vara Guds son genom uppståndelsen från de döda. Så han lämnade en tom grav. Också döden är lagd under hans fötter. Så gudomliga gärningar var förutsagda av Messias, och Jesus utförde allt det som var förutsagt. Och det är viktigt för oss att vi håller fast vid Bibelns lära att Jesus är en gudomlig person. Det var nödvändigt för Guds son att bli människa för att kunna träda i vårt ställe, lida och dö. Så en människa som dör betalar ju inte någon annan människas skuld. Men Guds sons blod har den kraften att det renar oss från all vår synd. Han som är Gud och människa i en person har betalt hela vår skuld med sitt oskyldiga lidande och död och sitt heliga och dyra blod. Guds son blev människa och föddes av jungfru Maria för vår salighets skull. Och det är ju också för vår salighets skull och för andra människors salighet som vi håller fast i den läran och försvarar den. Och vi ska inte bli försagda av att Bibelns lära om Jesu person blir motsagda många. En del förnekar att Jesus är Guds son därför att de vill hålla fast vid sin egen rättfärdighet. Och när moderna bibelforskare framför argument mot Bibelns lära om Jesu person, då sker det utifrån förutsättningar som på förhand utesluter Bibelns vittnesbörd. Så det är inte bara det att man är blind, utan man har också bestämt sig från början och frånhändat sig möjligheten att se. Och vi ska inte låta något av det rubba vår frimodighet. Istället ska vi ta emot Guds ord på samma sätt som Maria. Och hur tog hon emot Guds ord? Jo, hon sa så här: se, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och det här, det är ju ord som uttrycker tro, som tar emot Guds ord och underordnar sig Guds ord. Och salig är den som har den tro. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du är Guds son och blev vår broder för att frälsa oss. Bevara oss för otrons invändningar. Gör vår tro stark genom ditt ord. Gör oss till dina frimodiga vittnen som bekänner dig inför alla människor som vår enda gudomliga frälsare. Amen.